Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. I dagens avsnitt så pratar jag med Nina Campioni. Nina har många strängar på sin lyra, men jag tror att hon är mest känd för allmänheten för att hon driver podden Vattnet går. Det är en podd som handlar om förlossningar och jag har gästat den för ungefär ett år sedan. Ninas man Simone är från Italien och tillsammans med sina två barn, Essie som fyller 9 och Rocco som fyller 6, så bestämde de sig för att testa att bo ett år där. Det här tycker jag är så himla härligt, när folk tar chansen som livet ger dem. Jag kan verkligen tipsa om att läsa Ninas blogg på Motherhood. Hon är uppdaterad väldigt regelbundet och det är superkul att få lite glimtar i det italienska familjelivet. När jag pratar med Nina så känner jag att jag blir jätteavundsjuk på de italienska föräldrarna som kan ta med sig sina barn precis överallt, på restaurang, på bröllop, på fest, och de känner sig mer än välkomna och barnen uppmuntras att följa med. Men jag blir inte så avundsjuk på att det tydligen är okej enligt italiensk lag att ha hela 27 barn i en förskolegrupp med bara en stackars lärare. Ni ska snart få höra hela intervjun och samtalet med Nina, men först veckan som gått.
Det är söndag kväll och jag ligger och lägger Hedda. Jag och Viktor har haft ett barnfritt dygn ute på vårt landställe. Och Hedda har varit med sin morfar och massa släktingar. Och det är så himla gulligt och rörande. Tanken på att hon är en egen individ som har ett eget umgänge med sin släkt och familj. Att hon liksom varit där och lekt med min pappas frus barns bilar och... alltså, ätit glass och ätit jordgubbar och så jäkla himla, himla mysigt.
Det är tisdag och Hedda har, hon kan typ alla färger nu och hon har verkligen preferenser. Jag tror att grönt och rosa är hennes favorit för att hon har bara få väldigt små utbrott. Men till exempel om man sätter på henne gråa haklappen och hon vill ha gröna, då bara, gröna haklapp. Och ofta så försöker jag tänka pick your battles, eftersom att ja, mig, hon får gärna välja en färg om hon vill det. Men ibland så försöker jag också tänka att hon inte får lära sig att hon kan gråta sig till att få som hon vill. Så att då när den var i diskmaskinen, då sa jag tyvärr Hedda, den är smutsig. Tyckte hon att det var lite jobbigt. Men sen igår så kom hon och skulle få vatten och sånt. Åsa, gas! Och då sa jag, självklart Hedda, kan du få ett rosa glas. Det är väldigt kul att hon har preferenser. Mami, mamacita, alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall. Hej Nina.
Hallå.
Du, innan vi går in på hur du upplever att de andra föräldrarna är på plats i Italien, hur har det påverkat ert föräldraskap att ni har två olika kulturella bakgrunder?
Åh, det är ju en... så jag suckar tungt.
Nej, men
det har såklart varit en del utmaningar i det. Och vi kommer ju komma in kanske lite mer på så här, synen på barn i Italien och vad det har fört med sig då till min man. Så att vi har absolut haft ganska mycket struggles i... min man är italienare, jag tror att ni alla känner till så här stereotypen av italienare, brusar upp snabbt och lätt, väldigt så här högljudda, vilket ju jag många så här, i många, många år bara så här, hjälp, han är arg. Och han bara, nej men jag är inte arg, jag bara pratar högt. Och det är en sån här Verkligen en av grejerna som jag har tyckt varit ganska jobbigt, eftersom jag också kommer från, men dels är jag svensk, men dels kommer jag också från en familj där man inte, där en höjd röst innebär någon form av aggressivitet. Mm, liksom. Det finns ju såklart familjer i Sverige som inte har det, utan där man kan höja rösten och man kan bråka och det är inga konstigheter med det. Och i vuxen ålder tycker jag ju att bråk, eller har jag ju lärt mig att bråk är ju inte farligt. Mm. Liksom att höja röst är, liksom, är inte farligt. Men där jag, med min bakgrund så är en höjd röst något farligt.
Mm.
Och det har ju han inte med sig för 5 öre. Liksom. Höjd röst är ju bara, gud vi pratar om, alltså min första gång jag var i Italien med min mans familj så tyckte jag att, alltså jag bytte rum för att de bråkade så mycket. Jag bara, nej, men jag ska nog byta rum och bara låta dem få liksom hash it out.
Uh-huh.
Och så frågade jag honom sen efteråt, bara, men vad bråkade ni om? Varför skrek ni så mycket? Han bara, vänta nu, vad syftar du på? Liksom, han fattade inte ens vad jag menade. Så här. Nej, men då hade de bara haft en diskussion kring vilken focaccia i byn, vilket ställe som gjorde bäst focaccia. Man bara, okej. Okay. Så liksom, det var ju de två ytterligheterna har vi liksom då haft med oss in i vårt förhållande. Där jag liksom har tyckt att, nej men gud, du får inte höja rösten till våra barn. Eller, han menar på att, men vadå? Jag har inte höjt röst. Alltså, ja, svårt att förklara kanske. Men det är verkligen, det har ju varit en sån grej. Där man liksom, hur man pratar till barn. Jag kan liksom säga, i Italien har man också väldigt, lever kvar väldigt mycket i uppfostringen, hot och mutor.
Mm-hmm.
Och det har ju han verkligen också då haft med sig. Och ibland, herregud, ibland är det enda som funkar, typ. Men jag då kommer från en annan skola kanske, och så vidare. Så de två grejerna har väl varit kanske de tydligaste sakerna som har skilt oss åt, verkligen.
Men jag blir nyfiken då på liksom, vad är skillnaden när du upplever att de stormbråkar och när han faktiskt är arg på riktigt? Vilken nivå lägger han in då?
Ja, precis. Vad är växeln? Ja, men det är en bra fråga. Nej, men jag har ju lärt mig känna skillnad på en höjd röst som bara är så här, diskussionsrösten som är liksom ganska snabb, ganska viftande med armar och har en underton ändå av värme. Alltså det är väl det som det är så himla liksom små detaljer som kanske skiljer, som man bara lär sig efter att ha lärt känna en person under lång tid. Och sen den andra är ju höjd röst, men kanske lite mer arg blick, du vet,
så det är inte att det går fler decibel till.
Nej, det skulle jag inte säga. Okay. Och det hör man också nu när jag sitter i Italien nu och hör folk gorma nere på gatan.
Mm.
Och det låter ju precis som att de är, herregud, kommer de ryka ihop och slåss liksom. Men då är det istället två vänner som står liksom 20 meter från varandra och ropar någonting glatt. Liksom. Så det är verkligen, man märker skillnaden när man ser folk i ögonen och liksom lär känna nyanserna.
Ja, kul. Och nu har ni bott där nästan ett år, och om vi går in på liksom, ja, men inriktet på föräldraskapet då, hur skulle du, om det går, beskriva just föräldraskapet med några meningar?
Jag tycker, det håller väl på att förändras lite, alltså så här, den generella, och nu blir det väldigt generellt,
såklart,
men den generella bilden, om man skulle säga att Sverige låt säga att Sverige är själva liksom facit då, enligt, alltså bara för att hypotes,
absolut
liksom. Så, vi följer Sveriges bana. Så skulle man ju kunna säga att Italien i snitt är så här 40-50 år efter när det gäller det mesta.
Okay.
Nu befinner jag mig i och för sig i en liten by också. Mm. Så att då kanske man är, jag skulle kanske säga, låt säga att bor man i Milano, säger vi, som är ju ganska väldigt progressivt och liksom så. Så då kanske man inte är lika långt efter. Men här är det som jag var inne på. Man är fortfarande kvar i den liksom skolan av att barn är barn. De ska lyssna på föräldrar. De ska liksom hålla sig på sin kant. Man ska inte ifrågasätta. Man ska inte... Jag kan känna att de inte riktigt har en plats vid bordet, så att säga. Alltså man älskar barn i Italien. Barn är liksom en gift från ovan.
Gudagåva.
Hallå. Gudagåva, tack. Alltså det är verkligen, man hyllar barn så mycket och barn är välkomna precis överallt. Går du på bröllop så är barn där, i kyrkan är barn där, på restaurangerna är barn där. Men man ser dem heller inte som individer som har någonting att tillföra riktigt. Mm. Alltså man, som jag var inne på, liksom, det är hot och mutor och barn ska bara så här, nu är det så och så är det basta och så får ni bara lida, annars är ni olidiga. Liksom, det är väldigt litet utrymme för ett barn att ha någon slags liksom, personlighet eller att komma med egna funderingar, kluringar och lösningar. Och det genomsyrar också skolan väldigt mycket. Det är liksom korvstoppning och liksom läraren här, barnet är där nere och ska bara lyssna och ta in och inte liksom komma med några egna tankar eller hitta egna lösningar eller så vidare. Så det skulle jag vilja säga är generella och jag kan liksom bara komma ihåg, jag vet ju hur min mamma har berättat hur det var i skolan när hon var liten. Jag kan också minnas hur jag själv, när jag själv var liten och gick i skolan och hade någon, du vet, man hade, de flesta hade väl alltid någon äldre lärare av den gamla skolan typ som var lite mer
sträng.
Aggressiv, sträng, precis, och som kanske inte riktigt insåg att man sänker ett barns självkänsla om man skriker åt den eller, och så vidare.
Mm.
Och den stilen är det fortfarande här.
Men hur har det varit då för dina barn då, som är ju vana vid den mer svenska stilen?
Precis, men det har varit tufft och det är väl den enskilt största anledningen till att vi känner att vi nog ändå vill liksom flytta hem till Sverige.
Ja, är det sant? Det var tråkigt.
Ja, men det är faktiskt jättetråkigt, för hade det inte varit för den anledningen så hade jag nog inte haft några problem att liksom stanna kvar. För det har ju gått från att liksom Essie då, min stora tjej som ju har gått både förskoleklass och första klass i Sverige, och älskat ändå skolan och tyckt varit jättekul och har lärt sig massor och liksom verkligen kommit till sin rätt. Kommer hit och inte längre vågar räcka upp handen. Liksom för att vara rädd för att säga fel.
Yeah.
Och det är inte bara det heller, utan det är också liksom det här med att det känns som att, att Italien har missat alla studier som hela världen, resten av världen kanske har sett, eller västvärlden, att för att lära sig bättre och för att liksom ha energi för att lära sig så behöver man röra sig. Man rör på sig, man behöver frisk luft. Här är det liksom, skoldagen börjar 8:00, håller på till 1:00 och man sitter. Nonstop.
Fy!
Kanske har 5 minuters pass emellan ämnena. Och då är det kanske eventuellt liksom, gå på toaletten, ta ett mellis. Men sen är det sitta.
Mardröm.
De är ytterst sällan ute och rör på sig eller springer eller någonting. Alltså det är mycket med det som känns lite så här svårt då som svensk faktiskt.
Jag blev trött bara du sa det där om att sitta flera timmar i skräck. Jag bara kände mig och bara, snark. Okej, men och hur har ni så här, när hon kommer hem då från skolan och kanske är lite ledsen, hur snackar ni med henne och gör ni det på olika sätt eftersom att Simona någonstans har mer den kulturen med sig?
Ja, alltså numera har väl jag och Simona ändå en hyfsad samsyn vid att kanske det svenska sättet att tänka är lite bättre ändå.
Okay.
Han är ändå så här, han är ju uppvuxen med den italienska skolan, så för honom har det inte känts främmande eller ovant, men han har väl också insett, eller han, i och med att vi har liksom gått, han har ju lärt sig med barnen också i Sverige hur vi ser på det och liksom och förstått den pedagogiken på ett annat sätt, så han tycker också liksom att den liksom är klokare, den svenska modellen, om vi nu ska kalla den så.
Mm.
För min del, för jag har ju liksom i många fall, liksom så här, i början var jag så här, bara, jag vill inte skicka mina barn till skolan, vi bara stanna hemma, vi åker tillbaka. Alltså, nästan liksom så här, lite panikartat så. Då var ju han kanske å andra sidan någon slags motvikt att så här, ja okej, den svenska sidan är ju bättre och vi tror mer på den, men å andra sidan så har vi ju också, vi känner ju jättemycket folk här i byn och SCA har jättemånga kompisar som alla är så här, vad ska man säga? Vi ser ju också att de mår ju alla bra. Även om det i mitt huvud låter helt fruktansvärt, så är det ändå, ja, det låter ju hemskt, men det är inte som, det är ingen misshandel.
Nej, men det håller jag med rätt, om.
Men alltså, det funkar ändå, barnen lär sig, det går bra, det är disciplin i skolan, de klarar sig, de är hela och rena, eller vad man ska säga. Det är inte en pedagogik jag förordar på något sätt, och jag tycker inte att det är bra, men det är å andra sidan det är inte fruktansvärt.
Nej, och det håller jag med om. Alltså jag kan ändå bli lite, för att jag menar, det är ju inte som att man inte har problem i svenska skolan heller. Direkt.
Nej, exakt.
Och också att vi svenskar, alltså vi är i toppen på många sätt, men vi har också en otroligt hög självbild, alltså inom många områden.
Ja, snälla noll. Verkligen, verkligen. Så med det så har jag ändå Simone då, min man, hjälpt mig att liksom säga, okej, jag har gått den här skolan, jag har ändå mått bra. Visst, det har varit jobbigt i vissa perioder, men jag har kommit ut som en vettig person. Och så det har ju ändå så här lugnat mig lite, att okej, jag kanske liksom överdriver paniken, och drömsitsen hade ju varit om svenska skolan och italienska hade liksom fått ett barn, för att den disciplinen då, och liksom det ansvar som eleverna får ta här med att liksom hålla reda på vilka läxor det är, och liksom ha koll på en det ena, en det andra själva, det är ju otroligt mycket bättre än i svenska, som jag, där jag upplever att eleverna knappt får något ansvar alls. Och bara så här förlita sig på att föräldrarna ska fixa allting eller lärarna ska fixa allting. Så att ja, någon mellanväg hade väl varit att förorda.
I samarbete med Läkarmissionen. Och ni vet att ni via läkarmissionen.se/Amanda får en magisk massagekudde, Flowpillow från Flowlife, om ni blir månadsgivare med minst 90 kronor i månaden. Och det är ju svårt att ta in att det som för en själv är förhållandevis små saker eller små pengar faktiskt kan göra sån himla stor skillnad för någon annan. Och nu tänker jag att min klippare här får lägga på lite så, ja men, heroisk musik, så ska jag läsa för er från Läkarmissionens hemsida, och så får ni känslan då för hur viktiga era bidrag faktiskt är. Vi arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning, med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Vi gör också akuta humanitära insatser. Vår erfarenhet är att det går att ge hjälp till självhjälp och förändra hela samhällen för alltid. Våra insatser görs med våra landkontor eller lokala partners, nätverk av engagerade människor som lever nära de som får hjälp. Ja, jag har som sagt det förut, men det är svårt att ta in att om jag hoppar över en utelunch och istället ger de pengarna till Läkarmissionen, så hjälper det faktiskt på riktigt. Men Läkarmissionen understryker gång på gång på gång hur viktiga deras privata givare är. Så det är väl bara någonting man får tro på, att man faktiskt är viktig för dem. Citat från deras hemsida är också så här: grunden för våra insatser är många och trogna givare i Sverige. Tack vare ert stöd kan vi hjälpa utsatta och drabbade människor både akut och på lång sikt, och förändra deras framtid till det bättre. Läkarmissionen.se/Amanda, dit går ni in och så blir ni månadsgivare. Det kan göras från mobilen och det går jättesnabbt att göra. Tack Läkarmissionen. Nu hoppar vi några år tillbaka. Dina barn är ju lite större. Ja. Men hur funkar det när man blir gravid och så här, föräldraledighet, föräldraförsäkring, allt sånt?
Ja, men det är ju lite intressant, för att det är ju ganska ojämställt här. Och det är ju väldigt mycket mamman som tar hand om den saken. Men man har gjort någon slags... det finns en möjlighet för pappan att ta faktiskt 5... alltså beroende på vad man jobbar såklart, om företaget accepterar och så vidare och så vidare. Men det finns möjligheter för även pappan att ta så här 5 föräldramånader faktiskt. Ah, okay. Så lite håller man ju på att förändra det där liksom. Men den största problematiken är ju så här, vad heter det? Ja, men alltså hela systemet när det gäller förskola. Nu är det också skillnad på landsbygd och stad. Mm. Men till exempel här då i byn så finns det inte ens någon förskola för barn som är under 3 år.
Okej.
Vilket ju gör att väldigt många mammor kanske liksom slutar jobba när de har blivit gravida. Och inte alltid kommer tillbaka till jobblivet efter det. Eftersom då 3 år, det är ganska lång tid att vara hemma med ett barn. En del väljer att åka då till närmaste by som har förskola för yngre barn.
Mm.
Men det är inte supervanligt alltså. Så att det blir ju ganska snabbt en ojämställd bild av det hela. Sen ska jag inte säga, jag är inte helt hundra faktiskt på hur det funkar med föräldrapenningen just. Men man har ju någon liknande liksom system som vi i Sverige, även om det inte är lika många månader. Jag undrar, jag tror att det kanske är halva.
Det är inte amerikanska tre månader.
Nej, det är det inte. Och
får man det här som medborgare eller måste man, som, för jag gjorde ett nyss ett avsnitt med en mamma i Mexiko.
Mm.
Och där är det ju bara de som jobbar på hos företag som betalar skatt. De får liksom bara föda på sjukhusen och har rätt till en liten föräldraledighet. Men här får man det om man är medborgare eller...
Ja, alltså här är det väl mer att alla får, sen tror jag väl i och för sig att man säkert får bättre möjligheter om man har en anställning, ja. Absolut, med det. Men det finns absolut föräldraledighet och ja, att föda på liksom BB, det gör ju alla liksom.
Ja. Okej, okay. Ja men glädjande tycker jag.
Ja,
och det svarar du lite på. Men för nästa fråga handlar just om förskolan. Eller hur man tar hand om sina barn. Och då i byn så är det många som väljer att sluta på sina jobb. Men de som väl åker till förskolan. Vi pratar ju väldigt mycket, och jag som är i förskoleåldern, pratar ju väldigt mycket om så här längden på dagarna. Att det ska vara så korta dagar som möjligt. Vet du vad man anser är en sorts rimlig längd på en dag hos gemene man just på förskolan?
Ja, men jag skulle väl kanske säga att det är ganska likt Sverige. Mm. Barnen går ofta mellan kanske 8:30 och sen så hämta 4:30, kanske lite kortare än Sverige, men 8:30 till 3:30 någonstans där. Den största skillnaden tycker jag mot Sverige är att här är det inte olagligt att, eller här är det lagligt att en förskolepedagog har 27 elever.
Så en lärare på 27 barn? Men det låter ju nästan farligt.
Sinnessjukt, exakt.
Har du sett det här med egna ögon? Eller hur gör du? Hur bär sig åt?
Nu ska vi se. I Rockos grupp nu då. Då är ju de... Här är de förvisso bara, inom situationstecken. Jag tror att de är 13-14 i hans grupp. Mm. På en lärare då. Mm. Eller på en pedagog. Vilket ju i mina öron är sinnessjukt många barn på en person. Men det funkar, men det blir ju också då att de är inne hela dagarna. Och då tänker vi, är i Italien. Det är fint väder hela tiden. De har liksom en lekplats precis utanför liksom huset där förskolan är. De är alltid inomhus.
Mm-hmm.
Det de gör är att de sitter hela dagarna och ritar och målar och gör liksom lugna, liksom kreativa saker, vilket ju absolut, det är super, men det blir aldrig någonting så här hopp och lek, spring. Nej. Och rör på er liksom, för allting sker inomhus, allting måste ske under hyfsad så här låg ljudnivå. Och det finns ju aldrig någon famn heller riktigt, att om man är ledsen eller behöver liksom sitta nära eller tröstas, den omvårdnaden finns inte. Nej. Alls.
Shit, alltså det blir verkligen, när du säger de här sakerna, första instinkten blir ju verkligen så här, no! Och sen så direkt bara, också jäkla skönt att höra att barn klarar sig liksom på alla möjliga sätt.
Ja, men så är det ju, alltså det finns ju ändå vissa saker, alltså man tycker ju så, jag tycker ju så att det är sjukt liksom, och tänk själv att vara förskolepedagog.
Ja, verkligen.
15 kids har fått panik, men det finns också saker som liksom, som Rocco, min son då, han har aldrig, innan vi kom hit, han har aldrig gillat att rita eller hålla på med pyssel och sånt, så han har liksom aldrig riktigt lärt sig ens hålla i en penna, för vi har inte heller utmanat honom jättemycket med det, för vi har tänkt att han kommer hitta den till slutet, då skolan kommer, du vet, förr eller senare så kommer han lära sig. Men när vi då kom hit, där accepteras ju inget sånt.
Nej.
Liksom. Nej. Sätt dig här och rita, pojk. Och du måste hålla dig innanför linjerna, annars har du gjort fel. Det är verkligen så. Och det är så här, ja visst, kan man ju känna så här, ja det kanske inte är rätt väg att gå. Men han har ju å andra sidan lärt sig då. Nu kan han ju hålla i penna och rita hyfsat och skriva sitt namn och allt det där.
Mm.
De är liksom inte helt fel ute på allt, och samma gäller Sverige då. Så att det är intressant att se skillnaderna verkligen.
Ja. Om nu förskolan är hyfsat svenska tider, men skoldagen för skolbarn är slutar runt ett. Vad gör de sen? Finns det någon motsvarighet till fritids eller... Vad gör de?
Det finns det i städerna finns det ofta det. Mm. Och då går man ju precis som i Sverige kanske till 4 eller 5 eller till och med 6 eller vad det nu kan vara. Här finns det då inte det. Mm. Vilket ju återigen då ofta ställer krav på mammorna i byn. Att antingen inte jobba alls. Eller jobba deltid. Eller ha någon mor, far, förälder som finns där. För det är ju också så med italienska skolan att man har ganska mycket läxor. Det var ju också kanske min dotters absolut största chock var ju att gå från första klass i Sverige med en läxa i veckan ungefär till 2, ibland 3 läxor om dagen.
Oj.
Hon har ju varit så fruktansvärt arg över detta. Så att det krävs ju också då, så det är inte bara det att ett barn kommer hem klockan 1 och kanske kan sitta och leka eller kolla på tv en liten stund, utan det är läxor som ska göras.
Och det måste den ha hjälp med, va?
Precis, exakt. Så att det har ju varit lite problematiskt för oss då också. Som ju är 2 liksom, heltidsjobbande föräldrar. Och våra Simones föräldrar har inte varit helt 100 hälsomässigt heller. Så man har inte liksom, alltid kunnat liksom, räkna med dem så. Men vi har ju lyckats hitta någon form av variant som har funkat i alla fall. Men det är ju helt klart, återigen då så blir det ju tyvärr så att det faller på liksom mamman i hemmet att då ofta vara hemma.
Men hur har ni löst det då? Du har sagt att det har varit lite struligt för er.
Ja, precis. Nej, men vi har väl löst det lite så om att vi har kunnat ta lite en längre paus ibland på eftermiddagen. Antingen min man eller jag och hjälpa till med läxorna och sådär. Och så har Essie fått kolla kanske på tv en halvtimme eller någonting sådär. Liksom unwind en liten stund efter jobbet, eller efter skolan. Och sen så, nu är ju hon så stor, tack och lov, Essie då, och bor i en liten by, att hon kan ju sen liksom, när läxorna är gjorda och man har vilat lite, så kan hon springa ner till lekplatsen och hänga lite med kompisar och sånt där.
Gud vad härligt.
Tills liksom arbetsdagen är slut. Så att, för vi bor i en sån liten by och det är alltid, alla känner alla och liksom sådär. Så att det är väldigt tryggt och bra. Så det har ändå funkat. Det ska jag också säga faktiskt att för min del, eftersom jag är ju egenföretagare precis som du, så har jag liksom under mina 2 så kallade föräldraledigheter jobbat väldigt, väldigt mycket. Så för min del har det också känts lite härligt att kanske dra ner på tempot lite grann här nere och faktiskt försöka vara där liksom. Ja, lite revansch kanske känns det som för min del också. Att vara lite mer ledig på eftermiddagen och finnas där liksom.
Just det. Du har nämnt mamma några gånger och det är också absolut en fördom att de flesta andra länder i Sverige är liksom mycket mindre jämställda och vi är inte ens helt jämställda i Sverige.
Yeah.
Men hur yttrades det mellan dig och Simone, framförallt i början då?
Nej, men det här är ju rätt intressant, för jag har nog dragit så här jackpotten när det gäller att hitta en italiensk man som faktiskt är jämställd.
Okay.
Det, jag vet inte hur det är möjligt faktiskt, hur han har blivit som han har blivit, för att han, alltså från dag 1 så har det varit dela lika på allt.
Okay.
Verkligen. Han, jag tror kanske att det har mycket att göra med också med att han flyttade hemifrån ganska tidigt, vilket kanske inte alla italienska män gör.
Nej, just det, har jag hört.
och haft tagit hand om sitt eget hushåll i många, många år och sådär. Så att han, vi har faktiskt inte haft den problematiken.
Okej. Okay.
Inte mellan oss, däremot har vi haft mycket diskussioner där han inte kanske förstår det kvinnliga perspektivet på allt. Allt från MeToo-diskussioner och till varför det är liksom viktigt att tänka på att prata på ett visst sätt till Essie för att hon är en tjej. Alltså lite sådana där grejer som han kanske inte har med sig då på samma sätt till. För han är ju, hans så här, både italienska och manliga värld, så är det ju verkligen så här, men varför anmälde hon inte då om hon sa att det var en våldtäkt? Alltså den där. Så mer sådana grejer har vi haft liksom jämlikhetsdiskussioner kring. Men nästan ingenting när det gäller så här, liksom vem städar hemma eller vem gör sivar och så. Så att jag är tack och lov.
Men du, apropå det, så läste jag precis innan vi började snacka här om lite att ni till exempel haft diskussion med så här, om stopp min kropp som man lär sig, som vi lär barn i Sverige. Och det här kommer väl jag få höra, men jag är inte helt säker på vad jag tycker om att det är 100% bra. Alltså jag kan också tycka att det finns någonting, och jag kan inte utvecklar det jättemycket för att jag inte liksom vet exakt, men jag kan ändå tycka så här, jo men fan, om mormor kommer då så får du faktiskt liksom ge en kram. Jag tycker kanske inte att det per automatik innebär att man sen blir lättare ett offer för våldtäkt,
att det är ett övergrepp.
Nej. Och jag tycker att liksom diskussionen ibland kan bli något överdriven, men där skrev du ändå att du hade fått så att säga Simone in mer på din sida, som jag tolkar mer stopp min kroppaktigt. Och dels, vad tänker du när jag säger så här, är första frågan. Och andra frågan är hur det då har varit möjligt att applicera på nu när ni faktiskt bor i Italien, där det är mycket mer fysisk kontakt och sånt.
Ja, alltså jag förstår ditt ifrågasättande. När det gällde våran diskussion så handlade det väl ganska mycket om så här typ tant Paula som kommer på besök och ska ha en puss och liksom så här som inga barn är bara, vem fan är det? Ja, jag måste nog marinera den tanken som du hade där, för jag har inte jättereflekterat över den på det viset som du har tänkt, men jag förstår vad du menar. Och den är väl inte helt fel heller, tänker jag. Det som jag kan, alltså om man drar det till en annan sak, så kan jag känna att stopp min kropp nästan har blivit, alltså om man separerar liksom det fysiska med hur man liksom uppför sig mot den äldre generationen överlag. Där kan jag känna att det har liksom blivit, jag kan tycka att stopp min kropp, om vi tar det till det fysiska så här, det tycker jag nog ändå är bra. Att man ska ändå få bestämma själv om man vill krama någon, kan jag nog känna. Men däremot så tycker jag att det har dragit till sin spets åt andra håll. Att man behöver typ inte ens hälsa. Eller man behöver inte ens bete sig ordentligt. För det märker man ju här liksom. Alla tjauar, alltså säger ciao ciao. Och ciao till alla barnen. Och hej, alltså alla hälsar här verkligen. Och om ett litet barn, inte hälsar tillbaka till en tant som går på gatan. Men då anses det barnet vara ganska ouppfostrat. Och mina barn då som då är stopp min kropp uppvuxna. Jag kan ju känna att de har fått, att det nästan blivit för långt då åt andra hållet. De känner att jag behöver liksom inte, jag behöver inte, alltså nästan så att det inte blir att man inte ens respekterar de äldre, förstår du vad jag menar?
Eller att man bara inte tar ansvar som individ, handlar om, men liksom något förlängningssammanhang.
Ja, det är liksom det jag lite utifrån. Nu snäjer jag in mig lite här kanske, men lite att det blir, för det finns ändå någonting som är viktigt tycker jag med det här, att vara ändå respektera andra människor och bara hälsa någon, så hälsar man tillbaka. Det är väl liksom, du vet, det är väl allmänt hyfs.
Ja, precis. Och liksom med det här, förlåt, nu ska inte, eller jag, nu avbryter
det.
Men också med barn, att liksom, barn har ju frikort i jättemånga saker och det ska de få ha. Men heja hej, det kan de faktiskt göra.
Eller
alltså
hur?
Det är liksom en förmåga de är fullt kapabla till, och jag vet, och det tycker jag att de kan, att man kräver dem, kan kräva av dem.
Ja, men det är där jag menar att det här med integriteten har dragits hela vägen runt till även till det här. Att det finns någonting i det som jag tycker jag har gått lite förlorat ändå.
Vi har spelat in ganska länge redan nu, men vi måste ju gå in på det här med att innan vi pratade lite om att Italien är ett ganska religiöst land. Hur påverkar det hela synen på barn och också föräldraskapet?
Nej, men jag tror att i och med att det är ett så pass katolskt land så gör det också lite att man är mer konservativ. Och apropå det här då, som vi pratade om i början, om man liksom jämför då med Sverige och om man ska liksom så gör ju kyrkan att man faller lite bakom liksom. På det här med synen på barn och på mycket i samhället såklart. Sen märker jag ju att liksom, den generationen som är lika gammal som mig här och de som är yngre, de är ju, man märker ju att de blir ju mer och mer liksom sekulariserade och går till kyrkan för att man ska lite så här, men man har liksom inte, det är inte så att man går bikta sig och det är inte så att man liksom, så att jag tycker att när man pratar med dem så är det också verkligen så här, ja men lite så som vi kan prata om kyrkan hemma, ja, men det är trevligt och det är bra för sammanhållningen i byn och kyrkan spelar en stor roll liksom i så här, i aktiviteter som händer i byn och så vidare och så vidare. Men katolicismen är ju också, om man ska stereotypa den, är ju också ganska mycket synd och det är, människan är en syndfull person och den behöver liksom botas lite så här. Och det är väl lite det som man också har syn, alltså lite sådär, den synen skvalpar ju också över lite på barn, att de är inte kapabla att klara, liksom, man ser på barn att grundinställningen på barn är liksom att de inte klarar det själva. Okay. Så att de gör fel och de ska bannas om de gör fel och det så.
Mm.
De ska be om ursäkt och inte sådär. Så det är lite så, det skvalpar över där kan man säga lite.
Mm. Och abort då? Hur ser man på det?
Det är ju en härlig diskussion. Nej, men det är väl inte...
Är det då som man hör att tonen förändras från att ha värme i sig till att bli kylig?
Ja, just det, precis. Exakt. Men jag skulle väl säga att även där så sker det ju framsteg. Att liksom, yngre generationer har väl liksom läst på och lärt sig lite om att det finns något annat sätt att tänka. Men det är ju absolut så att det är många inom sjukvård och sådär som inte utför, alltså det är inte olagligt, men det är många, jag tror, nu ska jag inte svära på det här, men jag tror att det är okej för liksom läkare och barnmorskor att vägra utföra. Så att det är ju ingen lätt sak. Det är inget som är liksom...
Men är det liksom, vet du om det är majoriteten vägrar, att det är liksom svårt att få tag på någon som... Men jag förstår att det är svårt för dig att säga som aldrig har utforskat det här.
Nej, men exakt. Jag vet faktiskt inte det. Jag vet bara att det har varit liksom att det är en sak som inte talas öppet om.
Mm.
Jag vet inte om det är så pass att det är svårt att hitta någon. Men eventuellt, alltså det är... Jag vet att att det är många som vägrar och att det inte är helt liksom självklart så att man ska hitta en plats. Men jag vågar inte uttala mig mer säkert än så.
Nej, jag förstår det. Det här vill jag bara ha ett ganska kort svar på.
Mm.
Men du skrev på Instagram att fördomen om att barn i parken har en påse kakor eller liknande konstant stämmer. Och då blir jag jättenyfiken på om ditt svenska förhållningssätt ändrat, för du skrev att dina barn får frukt. Börjar du nudgas över åt att ge dem en kaka, eller hur går tankarna?
Jag har faktiskt hittills aldrig haft kakor i parken. Det är frukt. Är de svinhungriga så kan jag sträcka mig till att de får gå och köpa en bit focaccia eller en så här slice pizza eller någonting. Men nej, jag tror inte. Då skulle jag nog behöva bo här några år till innan jag kommer med kakpåsen.
Men hur kollar de italienska barnen på dina barn då?
Nej, men det är lite roligt för det är ju aldrig någon som frågar om de får smaka. Annars är det liksom... De som har kakpåse har ju en ständig så här liten svans av barn efter sig. Det har inte mina barn, kan jag säga.
Nej.
De får ha sina bananer i fred.
Och tycker de andra föräldrarna att du är fyrkantig?
Nej, men de tycker nog att jag är ganska så här... ja, det kanske de tycker i sig att jag är fyrkantig. Men jag tror att de tycker nog lite så här, gud... Alltså så här, lite... Gud, nu blåser jag min egen trumpet här. Men de är lite så här, gud, duktig du är som har frukt med. Alltså så här, de skojar lite med mig.
Mm.
Men säkert, de tycker nog säkert synd om mina barn, skulle jag tro. Så här, bara stackars barn som alltid måste...
missa sin barndom.
Ja, exakt.
Men du, till sist då, vad kan vi lära oss av italienarna? Du får säga några saker, och vad kan de lära sig av oss?
Ja, men jag tycker att vi verkligen kan lära oss av det här att barn får vara med. Och att barn är väl... Alltså, så här,
det låter så skönt.
De är liksom inte i vägen. Ja,
så släpper man tänka på det hela tiden. Och så kan de leka med varandra. Alltså,
ja.
Igår, det här är bara verkligen en parentes. Men jag hade styrelsemöte med min bostadsrättsförening.
Mm.
Och så hade jag sagt till Hedda, jag bara, nu ska mamma ha kalas. För att jag så här, benämna sammankomsten. Alltså hon var så nyfiken. Så att hon flera gånger bara kom in. Kalas, mamma. Kalas! Och bara, jag har aldrig sett henne vara en sån teaterapa som hon var igår. Bara sprang dit och bara väldigt lite i mitt knä. Så var det dumt att jag benämnde som kalas kanske. Men
ja, det var inte så smart.
Nej. Ja, men det var verkligen kul att se. Ja, fortsätt.
Nej, men det är ju liksom... Alltså, det är ju urbra. Och varför ska... Liksom så här, som vi var på bröllop i helgen. Och då hade vi fixat så här, barnvakt till våra barn, för vi kommer med svenska tankar, så här, nu ska föräldrarna testa, och det ska bli kul, och vi ska slippa liksom tänka på det. Och så hade ju alla andra hade ju sina barn med, och de hade ju skitkul, de hade ju liksom en egen del av festen som var bara barnfest.
Ja, så liksom. Kul, det låter som en dröm.
Och föräldrarna blev ju aldrig störda, för att liksom så här, vi bara, gud, men vad dumma vi känner oss. Så att vi ringde dit våra barn sen till slut, kom hit och lek liksom. Ja. Det här är ju skithärligt att liksom... Att barn får vara med och generationer festar ihop. Och det är så här härligt. Så det tycker jag verkligen. Så här, låt barn få vara med för fanken. Det är väl underbart.
Jag som gillar alkohol väldigt mycket. Vågar folk shotta när barnen är med? Eller liksom, hur tänker man?
Oh ja. Skönt. Det är absolut. Och sen var det fullt dansgolv med både barn och vuxna. Och barn så här, slungades upp i luften. Och det var hit och dit.
Åh, jag blir tårögd.
Skitkul.
Det känns som att så här, mycket av ens egna prestationsångest och anspänning kring... Liksom föräldraskapet skulle släppa mig, alltså om det var lite mer så.
Jag tror också det. Som för mig till min andra punkt.
Ja.
Och det är att liksom hemmen här är ju... alltså det är ju ingenting man satsar miljoner på. Och det är ingenting man satsar på liksom hela sin identitet för att få till den perfekta dukningen för att man ska ha ett annat par över på middag. Eller liksom... Det är kom som du är. Och det gäller både liksom, okej, inte alla, men det gäller både så här kläder, smink och hur hemmet ser ut. Det är liksom inte så jäkla, det är liksom, allting måste inte vara perfekt för att man ska våga bjuda hem någon. Mm. Allting, liksom, kom in på en kaffe eller liksom, och så gör man det. Mm. Och så sitter man och pratar en kvart eller alltså så här. Chill the fuck out. Lite så skulle jag vilja att vi svenskar också lärde oss. Nu älskar jag också inredning och man vill ha ett fint hem och allt det där. Men du kan ha ett fint hem och ändå liksom kunna bjuda in folk spontant och bara ha det härligt utan att det måste vara liksom iordningsstädat och fixat och liksom så här stressa sönder sig för att allting ska vara helt perfekt innan man vågar bjuda hem någon till exempel. Det tycker jag verkligen vi borde bli bättre på i Sverige. Så har du tre saker eller var det bara allmänt?
Nej, så du kan säga några saker om du vill. Men nu kan du få säga vad, förutom det där med att barnen ska ses mer som individer och liksom respekteras på ett annat sätt. För de har ju respekt på ett visst sätt, men liksom, det är lite olika typer av respekt kanske. Vad finns det några saker där som du tycker att som du försöker lära italienarna inom?
Ja, men ja, exakt. Nej, men en sak som jag tänkt väldigt mycket på är just det här konsekvenstänket. Väldigt mycket, väldigt många, för just som krokar an till det här hot och mutor. Jag har väldigt många mammor då på lekplatsen som skriker till sina olydiga barn så här: ska vi gå hem eller? Ja, nu går vi hem. Och sen går de ju aldrig hem för att de bara hotar med att gå hem hela tiden. Okay. Och sen så går det 5 minuter till så den här sonen olydig igen då. Så bara, ja, nu går vi hem. Och så bara, nej men så går de ju aldrig. Men gå hem då för fan liksom. Du kan ju inte hota om att gå hem 20 gånger.
Nej.
Kommer ju aldrig lära sig någonting. Så hela det här liksom, framförallt kanske hotsystemet då som många lever enligt. Det är väldigt tydligt att det inte riktigt funkar. Och sen också släpp barnen fria. För även om man gör det mycket här så är det fortfarande väldigt mycket övervakning. Barn är liksom, speciellt i en sån här liten by där alla känner alla, så är det ändå så här, alla barn ackompanjeras hela tiden av någon slags nonna eller en faster eller en mamma eller ibland en pappa. De får liksom, det är väldigt sällan som även fast de är ganska stora, att de liksom får leka helt själva. Det är alltid någon som står och tittar lite så här, ser till så att allting går rätt till och du vet, inte springa iväg utanför de här ramarna här så. Och liksom, det är väldigt...
Men du gör inte det i Sverige också?
Ja, jo, det kanske det är, men då är det väl, tänker jag... Jag jämför med min egen barndom. Jag är också uppvuxen i en by, liksom, väldigt liten ställe där man sprang hejvilt och fram och tillbaka. Kanske är... Det har ju blivit... Våra rädslor har ju förändrats i Sverige. Så nu är det säkert... Jo, det är väl säkert... Jag har tänkt att det har varit mycket för att vi har bott i en stad med våra barn. Och då är det kanske inte så konstigt att man måste övervaka på ett annat sätt. Men det kanske är så även i, liksom, i glesbygd och i de mindre samhällena i Sverige också. Det skulle ju kunna vara så. För man vet ju också att rädslorna har ju ökat enormt i Sverige. För alla möjliga konstiga saker som ändå inte händer i Sverige. Men ja, det är möjligt. Jag tänker från min egen barndom då, att importera den. Och det kanske är en svenskarna ska importera då.
Det är 40 år sedan nu, Nina. Inte för att rub it in, men det så är det ju.
Ja, jag minns bara att vi liksom sprang fritt och lekte. Och man klarade sig ändå liksom.
Ja. Du, så himla kul att prata med dig. Vi hade ju verkligen kunnat fortsätta prata. Vi kanske kan köra en uppföljning om ett tag.
Ja, men gärna. Och jag känner också att jag har snärt in mig i massa olika så här. Kommer jag verkligen fram till någon vettig sak här? Men jag hoppas att det...
Ja, det blir jättebra. Och som sagt, vi kan ju verkligen fortsätta prata. Men jag är väldigt stolt över att ni har gjort det här testet i livet. Tycker att det är uppfriskande.
Mm. Gud vad snällt sagt. Jag känner mig faktiskt också väldigt stolt över det. Ja, det var bra
härligt.
För oss.
Tack alla ni som har lyssnat och hej då.
Tack och hej.
Tack snälla alla ni för idag. Det var jättemysigt att få hänga med er och vi hörs nästa vecka igen. Tills vidare får ni såklart följa mig på Instagram om ni får feels. Puss puss. Mami, mamacita. Alla mina blickar de är dina. Klubben den är hemma, du är iskall.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.